Vad roligt att få vara här och vad tråkigt att vi inte samlas här nästa söndag. Man skulle vilja liksom maxa det här på sommaren. En del av er känner mig och några har kanske inte sett mig förr. Jag känner några av er och några av er har aldrig sett förr. Benjamin Sträng heter jag. Och som ni förstod och hörde så har jag varit del av den här församlingen många år. Jag har också jobbat i den här församlingen de senaste åren. Jag kommer berätta lite mer om det. Först några grejer, två saker som är viktiga. Det första är att det stämde inte riktigt att vi har Uprising After Church idag. Det gick ut lite fel information. Så ni som hört i Uprising, ni som är ungdomar, det kommer nya tillfällen, men det är inte idag. Inget Uprising After Church. Det andra som är kanske snäppet viktigare är, Jessica, är du redo? Okej, bra. Jessica är alltid redo. Så bra. Det är att våra kära vänner här i församlingen och också som är del i ungdomsteamet, ungdomsledare William och Matilda som faktiskt också är här. De gifte sig igår. Helt otroligt fint. Helt fantastiskt. Så ett stort grattis från hela församlingen. Vågar säga så fast jag representerar alla. Stort grattis från hela församlingen till er. Vi älskar er. Vi hejar på er. Och så vackert. Vilken dag igår. Jag var själv där faktiskt på första parkett igår. Så jag vet vad som hände och det blev bra. Fantastiskt roligt. Mer sånt. Men det är inte det jag ska tala och predika om idag. Och jag kommer lämna faktiskt, jag är också lite mör för vi dansar lite där in på småtimmarna. Så predikodelen så, Olivia får ta det här med en stund. Men jag ska berätta lite om de senaste åren och varför församlingen har varit viktig för mig. Både personligen men också varför jag skulle rekommendera församlingen till precis vem som helst. Jag har varit här i Sion sedan jag var 16-17 år. Och nu är jag 30. Så enkel matematik, jag har varit här väldigt stor del av mitt liv. Jag har också varit på väg bort från den här församlingen av olika anledningar för att jag... Det är ju alltid jobbigt att vara på platser där människor inte är som en själv. Och ibland håller man med och ibland gör man inte. Ibland trivs man och ibland gör man inte. Men av någon anledning så finns det något så vackert i församlingen som gör att det på något sätt är värt att hålla fast vid den. Och min första del här nu. Sen kommer Olivia med andra del och sen ska jag säga tack i slutet. Men det här första jag valt att kalla från, eller försiktighet som vändes till frimodighet. För... När jag kom hit som 16-17-åring, jag hade väldigt klart för mig vad jag skulle göra med hela mitt liv. Och till viss del har jag gjort stora delar av vad jag tänkte jag skulle göra. Men jag hade en kompis som tog med mig till kyrkan. Jag tror, jag ska inte nämna någon här nu, men det var några gymnasiekompis som tog med mig till kyrkan gång på gång. Eller bjöd med mig gång på gång och till sist kom jag med. Jag tyckte inte alls om det. Tyckte att Sion var en konstig plats. Och det är någonting som jag brukar säga också till alla ungdomar som kommer, att man får tycka vad man vill. Det är liksom huvudsaken att du kommer hit. Det är modigt och det är liksom beundransvärt att du ens har kommit hit. Sen får man tycka vad man vill. Men jag kom hit och åren före det där hade jag varit jättetydlig med min tro. Jag hade i högstadie hade jag såna här kristna tyglappar man sydde fast på gitarrväskan och ryggsäcken och allt, så alla i skolan skulle veta vem jag var, hur jag var och vad jag trodde på. Så här. Men det här slog lite över. Jag tycker det blev kanske lite för mycket för mitt eget bästa. Det blev som att jag som 15-åring, 14-15-åring, gick runt och bar tron. Det var jag som liksom höll den uppe. Det var absolut inte så att jag kände att tron bar mig. Utan jag skulle stå upp för tron. Jag skulle göra en stor skillnad. Jag skulle liksom påverka hela världen. Och det där blev tungt. Det finns säkert de som kan relatera till det, va? Så här. Men sen bjöd en kompis med mig hit till kyrkan. Jag kom faktiskt tillbaka så där på riktigt. Och gav det en chans. Så jag hade mitt långa hår som vi redan hörde Tom nämna här. Inte dagens viktigaste detalj. Men jag hade långt hår och jag spelade mycket musik och så här. Det var mycket image. Men jag var egentligen ganska osäker och försiktig där på den här insidan. Och jag minns ännu när jag kommer upp för trappan från nedre våningen. Med ganska mycket attityd ändå. Som man nu har när man är 16 år. Vem är 16? Ni vet. Ja, ni vet. Ja, vi älskar det. Men mycket attityd och egentligen ändå ganska osäker. Så kom jag upp för trappan och jag tror det bland annat var då Anders Olin, som nu är vår pastor här, som såg mig, sa hej till mig Och det hände inte bara en gång utan det hände flera gånger. Och han var inte den enda utan det var flera personer som var ganska mycket äldre. Det är ungefär 10 års åldersskillnad på mig och andra. Så han var liksom närmare 30 och jag var inte ens 20. Och flera andra gjorde det här. Jag tror Julia var garanterat en av dem och sen Patrik Hellström som då var pastor också. Och de sa någonting, de började liksom tala gott om mig och jag var så här, jag kände inte ens dem och de kände inte mig. Men det blev så viktigt att på något sätt ha vuxna människor som inte ens närmaste familj, människor som inte ens riktigt känner en, som bara ser någonting igen och säger att vet du vad, du är en fantastisk människa. Och jag sa, va? Hur vet du det där? Eller hur tror du det? För jag, min attityd kanske visade att jag trodde jag var jättefantastisk, men innerst inne var jag ganska osäker. Och jag var egentligen inte så sugen på att hänga i kyrkan, men någonstans, ni vet, när man kommer till en plats och någon tycker om att man är där, det är ganska lätt att fara tillbaka. Om den här smaken i början har varit god, så på något sätt vet man, om jag far tillbaka igen, men jag tror inte jag blir besviken. För det var så bra den där första gången. Nu kan man ha olika erfarenheter, men jag tror det här är någonting vi ska göra som församling. Och det är därför jag har flera sagt till mig liksom, att ja, du är så bra på att hälsa på folk när de kommer in. Men någonstans har jag tänkt att jag vill ju göra så som andra gjorde mot mig. Och jag tror allt vi har fått, om det är tro, om det är ett bönesvar, om det är frälsning, om det är glädje, om det är kärlek, om det är ett välkomnande. Allt det där du har fått kan du ge till någon annan. Så har jag tänkt själv också. Men sen kan man ju tänka att okej, man var med ett tag och sen kanske det blev lite ointressant för då har man liksom, ja, finns det något mer att få? Men nu är jag uppenbarligen här efter många, många år och jag har också jobbat i församlingen många år. Och under min civiltjänsttid, då jag var 20 någonting där, så valde jag ändå att, jag valde en sån plats jag kunde jobba på så jag också kunde vara med i församlingen. När jag började studera så någonstans var det viktigt för mig också att, men jag väljer gärna en studieplats och en ort så jag kan fortsätta få vara med i församlingen. För då hade jag just fått börja bli den som brer smörgåsar i ungdomsteamet på fredag. Jag tyckte det var en väldigt viktig uppgift. Ni som kommer med för första gången i ungdomsarbete och vill liksom stå och predika, börja med smörgåsarna. Det är en bra början, det är bra för så här ödmjukheten och man förstår att det är viktigt att tjäna, inte bara att synas. Och församlingen blev en viktigare och viktigare plats. Och för mig blev det en plats där det inte bara handlar om mig själv. Många av mina drömmar jag hade tidigare i högstadiet och gymnasiet, det var så mycket om mig själv och vad jag skulle bli och vad jag skulle lyckas med. Och vi ska ha ambitioner. Men det blev för mig ett bara exempel på att man kan vara med i ett sammanhang där det inte handlar om allt jag ska få, alla förmåner, allt jag ska lyckas med, allt vad jag ska bli. Utan att få vara med och bredda de där smörgåsarna. Få vara med. Jag tror jag började som en slags sekreterare i ungdomsteamet. Jag vet inte varför. Det var något utnyttjande av ungdom som inte visste bättre. Men jag satt där och skrev ner grejer inför fredagarna. Och där började det på något sätt. Sen fick vara med på olika håll med Julia och Edith och flera andra. Vi var med på något, gjorde något så här svensk-finland-team runt i svensk-finland. Och olika sådana satsningar. Och man fick lära sig att det är andra människor som också får vara i fokus i ens liv. Och det här att leva med Jesus eller leva ett kristet liv, det är inte att bara få nya upplevelser eller nya erfarenheter eller att veta mer. Utan någonstans så handlar det väldigt långt om att betjäna någon annan, att älska någon annan så som man själv har blivit älskad. Några avgörande händelser för mig, det var dopet, ett av dem. Jag var kring 18 år och jag hade varit kristen ganska många år. Och så var det en kompis som frågade mig, Benjamin, har du funderat på dopet? Och jag blev jättenervös. För jag tänkte att, men dopet, det är väl bara för dem som är stora syndare. Och måste liksom, jag hade ju hört det att man ska begrava sitt gamla liv och alltså jättekonstiga grejer som jag inte riktigt förstod. Och det kändes jättenervöst och jag tänkte, nej, det här klarar jag mig bort undan så länge som möjligt. Men ju mer jag själv läste Bibeln, ju mer jag själv liksom funderade på det här. Och jag var väldigt hungrig efter mer av Gud. Och jag längtade efter mer av Gud. Och den här frågan och det här dopet, det störde mig otroligt mycket. Och sen kom det till en punkt när jag faktiskt då valde att okej, jag döper mig. Det finns en orsak varför Jesus talar så mycket om dopet. Det finns en orsak varför det sista Jesus sa handlar om dopet. Och jag fick skippa de här tankarna om vad alla tänkte om mig, vad alla tyckte om mig. För att någonstans blev det så viktig punkt för mig och min egen relation med Gud. För det är inte så att alla andra var viktigare än mig själv. För jag förstod också vartefter att för Gud är jag den viktigaste. Alla människor är de viktigaste, men i Guds ögon är jag den viktigaste. Men i mina ögon behöver alla andra vara viktigast. Men för Gud var jag den viktigaste. Så min relation med honom var liksom, den var livsviktig att ta på allvar. Och det ledde mig i dopet. Och som jag berättade till några, att jag blev också besviken för jag trodde att allt skulle gå från mörker till ljus på en gång. Att jag skulle bli en fantastisk människa direkt. Men det var också en del av en resa. Och någonstans i det här så är jag så tacksam för att man har varit i en församlingsmiljö där människor gång på gång har påmint en om att man inte behöver vara perfekt. Man behöver inte ha allt på koll. Man behöver inte vara rädd för lite tvivel. Man behöver inte vara... Man liksom får vara den man är. Men jag hade lite svårt med det här. För då hade jag också hört om andedope. Det här med helige ande som man ju pratar om en del i Pingstkyrkan. Förhoppningsvis i många andra kyrkor också, för det står så mycket om det i Bibeln. Och jag hade hört om det här, att är man en riktig kristen så ska man, då ska man prata i tungor och det så här, lite häftiga grejer. Och jag förstod på ett sätt att man skulle göra det, så jag började liksom härma de som jag hörde att gjorde det. Och ett tips, inte vet jag om det här är mina hetaste tips nu, men saker jag tänkt på inför det här, bara att du behöver inte liksom fejka grejer med Gud, utan gör det på riktigt. Om saker inte fungerar, om du är besviken, men säg det till Gud. Och jag hade försökt låta som att jag hade den här gåvan, tungotalet och den helige ande. Och jag hade härma andra runt mig. Och så gick jag en gång fram till förbön här i kyrkan och sa att men nu kan ni be för mig, för att jag vill på riktigt uppleva det här. Jag tror inte att jag egentligen har det här på riktigt. Och då var det Patrik Hellström, mamma pastor här, och han la händerna på mig. Enkelt och lätt. Och så bad han för mig. Att den helige ande ska uppfylla mitt liv. Och vet ni, den skillnaden när någonting går från eget fusk till någonting äkta. När det går från att man har fejkat någonting som man nästan hade det. Tills att man får någonting på riktigt. Det är en enorm skillnad. Och då märkte jag att jag behöver inte fejka någonting med Gud. För när jag ber honom om det så ger han det. Gud är en god far som ger gåvor när vi ber honom om det. Och den känslan, någonting äkta börjar hända i ens liv. När någonting äkta börjar bubbla fram som verkligen inte var mitt eget fusk. Eller mitt eget påhitt. Utan det var från Gud. Så en enorm skillnad. Den här typen av andliga och bibliska upplevelser, det är ingenting vi ska gå runt och vara rädda för eller akta oss för. Utan jag tror att vi, särskilt den som är kristen eller ser sig som liksom Jesu lärjunge, ska sträcka sig efter mer för varje dag. Det står i Bibeln att vi ska jaga efter att gripa Kristus. Jaga efter att gripa mer av vad Gud har. Församlingen har format mig på många sätt och jag har fått både växa här som människa och som troende, också som en kollega. Jag har haft fantastiska kollegor genom de senaste åren. Lilian var kanske inte med från början. Nej, du kom in sen. Det var en sån förmån att få vara del av den här församlingen. En sån förmån att få möta, det är troligtvis ett antal 100 ungdomar genom Uprising genom åren. Helt fantastiskt. Otrolig glädje. Allt man fått göra på fredagkvällar. Att se unga människor komma in i kyrkan som kanske aldrig har varit i en kyrka frivilligt, komma med sin kompis hit för de har hört att det är, ja, de, vissa vet ju inte som att de kom in i en kyrka och fått ett möte med Gud eller fått komma in i en atmosfär av lovsång, fått höra en predikan om en Gud som är kärlek, en Gud som är för dem och inte mot dem. Det är en förmån och glädje att få vara med på en sån, i en sån församling där våra pastorer bara har öppnat dörrarna och sagt gör nästan vad ni vill, gör typ allt vad ni vill. Med ungdomsarbete. Att få sådana fria händer. Att få skapa utrymme för fler. För jag tror att kyrkan är en plats för fler hela tiden. Det har varit många stora händelser. Det har varit påskfestivaler. Tyvärr inte de senaste åren på grund av det här läget nu. Men många stora händelser. Ungdomsmöten där vi har packat den lilla salen. Fullpackad. Och det har varit många sådana fantastiska grejer. Men för mig hade ändå viktigaste på något sätt varit de enskilda stunderna, enskilda samtal med någon En som har kommit för till kyrkan första gången säger att men du får också be för mig. En människa som kanske inte ens har trott på Gud egentligen. Men förstått att det finns något genuint och äkta i det här med Gud. Vare sig man tror eller inte. Så kan man ändå säga, men okej, men du får be för mig. För det här är tungt just nu. Att få sitta ner med dem som hade svårt i familjen. Går igenom en skilsmässa där hemma. Att få skratta och jubla och gratulera dem som tar studenten. Eller fyller år. Kanske inte har mängder av vänner. Men man har åtminstone någon i församlingen, någon i kyrkan. Som man har lärt känna. De lifegrupper vi har haft. Det finns tyvärr inte allt för många av dem. Och ni som har varit med ett tag i församlingen. Känner någon slags ansvar. Och känner att Gud är med er och finns i er. Men bjud in någon hem till dig. Starta en grupp. Prata med pastorerna först. Men det behövs fler grupper hemma. Där man får träffas, be tillsammans. Äta gott ibland. Och dela livet. Jag tror vi ska sträcka oss efter mer. Jag har fått vara med under de senaste 10-13 åren. De senaste 7-8 åren som anställd också här i kyrkan på liten procent under studietiden. Lite större procent, lite för stor procent också under studietiden. Men det var en sån glädje. Nu tänker jag inte på de här jobbiga stunderna när man har haft svårt att få tag i folk. Eller någon säger nej när man skulle vilja ha ett ja. Utan nu tänker man bara på de här fantastiskt vackra människorna man har fått möta. Och att se vad Gud gör. Trots att man är som man är. Jag har varit hemma flera gånger på mitt vardagsrumsgolv inför någon predikan. Eller inför vad som helst man ska göra i kyrkan. Så Gud, vem är jag att säga det här? Vem är jag att liksom vara med och leda ett ungdomsarbete? Eller få vara del i din församling? Man har varit förkrossad och ledsen. Oftast ledsen över sig själv för att man misslyckas och inte känner sig bra. Och så kommer Gud in i en situation här. Eller så hör någon av sig, ens pastor eller någon vän i församlingen och säger att ta inte dig själv så hårt nu, det här ordnar sig. Vi går igenom det här tillsammans. Anders Olin, han är ett så fantastiskt exempel på en pastor som liksom förstår människor i deras lidande och svårigheter. Jag önskar att varenda troende skulle ha någonting av det som han har. Av att gå nära, av att inte bara putsa fasader och göra fantastiska gudstjänster. Utan av att gå nära människor och se brustna hjärtan bli lite mer hela för att Gud kommer in. Min bön är i alla fall för mitt eget liv att bli lite mer sån. Lite mer lik Jesus, lite mer lik mina pastorer som också är mer och mer lik Jesus för varje dag. Jag ska inte säga så mycket mer just nu, men Olivia, du får ta över. Och jag stannar kvar för jag ska säga tack sen på slutet.
Fast jag tänkte nästan att jag tror att du får gå ner.
Ska jag gå ner?
Ja. Jag känner att jag är on the go här. Jag vet inte riktigt hur lång tid det här tar. Kul! Hörrni, för er som inte har träffat mig då så heter jag alltså Olivia. Och som ni kanske hör så kommer jag från Sverige, Umeå. På andra sidan Kvarken. Och jag träffade Benjamin på en ungdomsfestival där för några år sedan. Och vi gifte oss och nu har jag varit här i 11 månader snart. Otroligt fint. Jag blir väldigt rörd. Men jag har fått så otroligt mycket från att vara i Finland och i den här församlingen. Och bland alla er människor. Jag känner att jag har så mycket mer att lära av er. Jag vill prata lite vidare om församlingen, men jag tror att först ska jag lämna en hälsning som jag fick här live från Umeå, som alltså följer mötet online. Då ska jag säga, hälsa från Sverige att den som välsignar andra blir själv välsignade. I predikan 11 står det, sänd ditt bröd över vattnet. För med tiden får du det tillbaka. Och nu är vi ett gäng här som far till Sverige. Det kanske inte vi som kommer tillbaka. Men när ni välsignar Sverige med bra folk som ni har format. Så kommer ni absolut att få det tillbaka. Okej, amen. Vi var som Benjamin sa på Matilda och Williams bröllop igår. Och det var så fantastiskt fint att få se dem. Bekräfta sin kärlek till varandra för livet. Och jag tänkte, när jag tänker på församlingen så vill jag tala om just det Bibeln säger och hur Jesus, jag börjar lite fel ända här, men Jesus han liknar äktenskapet utifrån hans relation till församlingen. Först tänkte jag att det var tvärtom, att han liknar församlingen med äktenskapet, men han liknar äktenskapet vid hans relation till församlingen. Och vi ska läsa om det i Efesierbrevet kapitel 5 och vers 25. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den. Sedan har han renat den med vattnets bad i kraft av ordet. Och föra fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. De som älskar sina hustrur älskar sig själva. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen, eftersom vi är delar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Det här läser vi kanske oftare med tanke på äktenskapet och hur vi ska relatera varandra som gifta. Men fokuset här är ju egentligen vad Jesus har gjort för församlingen. Hur han har gett sitt liv för församlingen. Vi talar kanske oftare om hur han har gett sitt liv för oss som individer. Men han har gett sitt liv för församlingen. Utifrån den här bilden så kan vi också läsa bibelord som handlar just om äktenskap, eller vad Bibeln säger om man och kvinna med ögonen att vad Jesus säger om sin församling. Hänger ni med? För det finns ett bibelord som jag vill läsa från er från Ordspråksboken 31. Jag har inte här på bilden, men jag tänkte läsa det för er. Och då står det så här: vem kan finna en driftig hustru? Och sen är det en utläggning om hur en bra fru är, typ. Men när vi läser det här bibelordet så handlar det inte om det. Utan det handlar om vad församlingen kan vara. Och det behöver vi höra. Så när jag läser här om hon och henne, så får du i ditt huvud tänka församlingen, kyrkan och vad vi är. Är ni med? Okej, du får ta fram det här om du vill. Ordspråksboken 31 och vers 10. Annars så läser jag det för dig. Vem kan finna en driftig hustru? Långt mer än pärlor är hon värd. Hennes mans hjärta litar på henne, och han saknar ingenting. Alltså Jesu hjärta litar på församlingen, och han saknar ingenting. Är ni med på perspektivet? Hon gör honom gott, aldrig ont i alla sina livsdagar. Omsorg har hon om ull och lin, och hennes händer arbetar med lust. Hon är som köpmannens skepp. Hon hämtar sin mat fjärran ifrån. När det ännu är natt går hon upp och sätter fram mat åt familjen, portioner åt tjänarinnorna. Hon har planer på en åker och hon köper den. Hon planterar en vingård med vad hennes händer har tjänat. Hon fäster ivrigt upp sina kläder och går till verket med starka armar. Hon märker att hennes arbete går bra. Hennes lampa släcks inte om natten. Hon sträcker händerna mot spindrocken och fattar fingrarna om sländan. För den betryckte öppnar hon sin hand. Hon räcker ut sina armar mot den fattige. Hon oroar sig inte för sin familj när vintern kommer, för alla i huset är klädda med schalakans röd ull. Tecken gör hon åt sig, hon är klädd i finaste linne och purpur. Hennes man, Jesus alltså, är känd i stadens portar, och där han sitter bland landets äldste. Linneskjortor gör hon och säljer. Köpmännen förser hon med bälten. Kraft och värdighet är hennes klädnad, och hon ler mot dagen som kommer. Hon öppnar sin mun med vishet och har vänlig förmaning på sin tunga. Hon vakar över ordningen i sitt hem och äter inte lättjans bröd. Hennes barn står upp och lovordar henne och hennes man berömmer henne. Många kvinnor har gjort storverk, men du överträffar dem alla. Charm är bedraglig och skönhet förgänglig, men prisas ska den kvinna eller församling som vördar Herren. Det finns otroligt mycket liknelser i den här texten. Det här med liksom, när Bibeln skrevs så förstod alla i samtiden vad det här handlade om. Man förstod att när man pratade om linnestyg så tänker vi linnetyg typ. Men det stod för renhet. Eller när man pratar om schalakans röd ull så fattar man att schalakans röd är så här den mest exklusiva, jättefina färgen. Typ. Men det här kan vi se som en planritning vad Gud säger att så här kan en församling se ut. En församling kan vara en plats som är driftig, den är på gång, det händer saker. En församling kan vara något som gör gott inför Jesus, som Jesus litar fullständigt på med sitt hjärta. En församling kan vara uthållig. Det står att lampan släcks inte om natten. De liksom fortsätter och håller på när det behövs. En församling som öppnar sin hand för den betryckte. En församling som inte oroar sig för vintern. Jag tänker att corona ska man kunna likna vid vintern till exempel. Att vi behöver inte oroas när det kommer tunga säsonger. För då har vi utrustat vår familj. Vi är liksom redo. En församling som gör att Jesus är känd vid stadens portar. Hur mäktigt är inte det? Och en församling där kraft och värdighet är klädnaden. Och en församling som ler mot framtiden. Det är så vackert. Och en församling som blir prisad för att den sätter Gud högst och först. Men det här är ju som en planritning som är så här, wow, att följa. Och som sagt, vi skulle kunna prata hur mycket som helst om det här. Men jag tänkte säga en sak som jag tänker skulle hjälpa vilken församling som helst att nå framåt i det här. Och det är att vi som individer och troende kristna, du som sitter här, vi behöver uppvärdera församlingen. Vad är det att uppvärdera någonting? Benjamin var så här, är det ett ord som man använder här? Jag vet inte. Men jag tänker på när mitt barndomshem skulle gå vidare från min pappa till min bror. Då hade de en mäklare där som tittade på huset och alla ägor och tomterna och skogen och marken. Och det slutade med att hon gav tomten en högre värdering än vad den hade innan. Hon uppvärderade tomten. Hänger ni med? Och jag tror att vi behöver uppvärdera församlingens betydelse i våra liv. Jag tycker det är så fint att höra Benjamins berättelse. Och jag tänkte bara att man brukar säga att det krävs en by för att uppfostra ett barn. Och jag tänker att det krävs en församling för att uppfostra en människa i Kristus. Så har det varit för mig också. Och Kristus är kroppen och vi är lemmarna. Det är en otroligt tydlig bild på att vi behöver vara förankrade i församlingen. Vi behöver vara sammankopplade. Om man skickar äcklig bild, men om man skär av en hand och lägger den någonstans så blir den väldigt snabbt väldigt äcklig. Och den tappar hela sin funktion. Och det kan vara lite kul, men det är faktiskt sant. Och jag tror att ibland behöver vi liksom vakna till lite och inse att så här, hej, församlingen, den är viktig för mig. Jag klarar mig inte själv. Och jag tänker att vi behöver nog uppvärdera vad församlingen faktiskt gör med oss. Och jag behöver göra det ofta. Det är lätt att man hamnar i att så här, ska vi göra det här igen? Typ. Men att se att församlingen kan vara en plats där vi får forma citron. Kan vara en plats där vi får växa i våra gåvor. Det kan vara en plats där jag får komma och människor runt omkring mig. Ja, men de pekar på Jesus, så då följer jag med. Och församlingen kan verkligen forma oss på riktigt. Om vi tillåter den vara det. Om vi värderar den till att göra det. Och precis som Lene sa, att församlingen är verkligen en familj där vi kan stöta och blöta. Och det kanske inte alltid är nice, men den lär oss så mycket. Och inte minst så lär den oss att älska människor. För alla i det här rummet är inte exakt som mig. Men det är en plats där jag kan få träna på det. Och kyrkan och församlingen är verkligen Guds plan för våra liv. Jag tycker att om det är någonting som jag har märkt under coronatiden när vi inte har samlats på lång tid, så är det just vad församlingen faktiskt gör med mig. Jag har tänkt att så här, nej, men jag tror på Gud och det går bra. Men för mig så märks det ganska snabbt, märkte jag att så här, oj hjälp, vad svårare allting blir när jag måste gå själv. Och jag tänker att det finns också en anledning att vi faktiskt har börjat samlas igen. För annars hade vi bara haft online kyrka och tyckt att det gick bra. Men vi märkte kanske någonstans att vi vill faktiskt ses. Så därför så gick vi tillbaka till att träffas igen. Så vi behöver uppvärdera kyrkan, församlingen. Men den andra saken som vi behöver uppvärdera, det är oss själva. Jag tror att du behöver uppvärdera dig själv. Det är så lätt att vi ser att så här, okej, men det här är kyrkan och allting är ordnat liksom. Kameran är igång och lamporna lyser och någon predikar och kaffet kokas. Men du har en plats i att göra församlingen till det den kan vara. Du kan vara en del av det församlingen kan vara. Och jag tänker att om Jesus säger att vi är lemmarna i hans kropp, det betyder också att du har gåvor som han vill använda. Och jag säger det med lite så här, kanske allvarlig ton, men det är sant. Att du får inte se ner på dig själv eller vad du har. För det du har är precis det som Jesus behöver i sin församling. Och det som den här församlingen behöver. Eller var du än bor eller är liksom. Så jag tror också att det händer någonting i oss själva när vi ger ut. Vi kanske inte orkar, vi kanske inte vet, men vi alla har ögon att se någon, öron att lyssna på någon, en mun att prata med folk. Och det kan du göra. Om inte annat så kan du verkligen göra det i församlingen. Och det händer något med oss när vi ger ut. Vi kan inte bara ge ut, för då blir vi helt uttömda. Men vi kan inte heller bara fylla på, för då blir vi helt förorenade. Jag tänker på en sjö som är frisk. Den har både ett inflöde och ett utflöde. Det är det som gör att den hålls fräsch. Och jag tror att det är precis så med vårt inre. En konkret till sak som jag bara vill skicka med idag och avrunda med, det är att vi behöver vara väldigt aktiva att välja att tala liv över församlingen, över oss själva och över människor runt omkring oss. Och det tror jag är ett väldigt konkret sätt att just uppvärdera oss själva och uppvärdera församlingen. Vi kan alltid välja hur vi talar om saker. Det står i här i Uppenbarelse, det som jag läste, så stod det att hennes barn står upp och lovordar henne. Och det står i Ordspråksboken att tungan har makt över död och liv, och den som brukar den får äta dess frukt. Alltså det vi talar, det skapar någonting. Om vi talar gott så skapar det gott. Om vi talar död så skapar det död. Och det här är jätteviktigt. Absolut för oss själva. Vi behöver sluta liksom att säga, jag är så trött och jag är så less på mitt jobb. Eller, nej men jag, ni vet. Ibland kan jag i alla fall känna i period att det är mitt automatsvar om någon frågar hur det är. Nej men jag är trött. Alltså vilken konversationsdödare det är egentligen. vad ska någon svara på det? Istället så kan vi liksom, jag tror att det finns många sätt som vi pratar ner oss själva. Vårt utseende eller hur vi är eller vad vi gör eller vad vi inte gör. Och istället kan vi aktivt välja att så här, nej men tack Jesus att jag har en skola att läsa på. Och att jag har ett jobb att gå till. Vi kan också tala liv över andra människor. Jag hade ett exempel en gång på en kvinna som försökte säga det till sin dotter. Att istället för att bara, men du är så dålig, sluta. Typ, kan du bara sluta göra så här? så var hon så här, men jag försöker bara, alltså du som är så bra, kan du visa det lite mer? Förstår ni att man kan välja att liksom prata ner eller prata upp någonting? Och det är jätteaktivt i våra liv och i församlingen. Vi behöver tala gott om församlingen, vi behöver tala gott om Guds hus. Vi behöver tala gott om våra ledare, om våra pastorer, vi behöver backa upp dem. Vi behöver skapa liv med våra ord, för då kommer vi att nå liv också. Sen säger jag inte att man inte kan prata om saker som inte är bra, eller att man inte kan vara ärlig med att man är trött. Men jag tror att ni fattar grejen, att vi behöver vakta våran tunga och vad vi skapar med den. Okej, Benjamin, nu får du komma tillbaka.
Det finns inte så mycket mer kanske att säga efter det, men det var bra. Stannar du kvar nu? Ja, du stannar kvar. Yes, jag vill läsa, vi går in till landning här. Men ett ställe från Filipperbrev. För det är så mycket i församlingen som jag tänker att hur gör vi allt det här i praktiken? Och någonstans tror jag det handlar om att bli mer som Jesus. Ha mer ett tankesätt och ett sinne som Gud själv har. Och i Filipperbrevet så står det så här. Och jag gillar början i det här, Filipperbrevet 2. Så står det, om ni nu har tröst hos Kristus. Jag gillar den här början här. Att om det här nu spelar någon roll för er. Om du nu säger att du är kristen. Om det här är viktigt för dig. Om ni nu har tröst hos Kristus. Om ni får uppmuntran av hans kärlek. Gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och var ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära, utan var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa, utan till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Men jag tycker det är fint, för någonstans vi måste börja i det att vi själva har blivit välkomnade, vi har blivit inneslutna i Guds kärlek, vi har fått smaka och se att Gud är god. Men om det där sen betyder någonting, om vi har fått möta det, om vi har tagit emot, om vi har känt den här uppmuntran, om vi har mött barmhärtighet, då kommer det lite förväntningar. Inte som hårda krav och inte som på det sättet, men ändå är förväntan. Men lev då som att du faktiskt tror på det också. Som jag sa tidigare, det skulle finnas många orsaker att sluta vara del av en församling. Jag hade en period när jag var mellan 22 och 23 kanske. Och jag hittade bara fel. Jag pratade inte med så många om det här. Kanske inte ens någon tror jag. Men jag hittade alltid fel. Jag kom hit på en söndag, blev störd och irriterad. Tyckte att saker borde göras annorlunda. Andra sånger, andra sångare, andra instrument, andra teman man ska prata om. Varför predikar de det här? Det här är ju mycket viktigare. Och det skulle vara en orsak att sluta tro på församlingen. Och tack och lov så, jag vet inte vad som hände, men jag svalde kanske mitt högmod till sist och tänkte att vem är jag att ha sån kritik mot Guds egen församling? När vi har pastorer som söker Gud, när vi har andra människor som också har fått en uppenbarelse om Jesus. Vem är jag att komma med mina åsikter? Och som du sa, man måste ju få säga ärligt som det är. Men jag tror att vi har orsak att fortsätta tro på församlingen. Varför det? Jo, för den handlar inte om att den ska vara din favoritplats som passar dina liksom, varenda lilla egenskap. Utan någonstans handlar det om att välja att rota sig på en plats som ger den näring man egentligen behöver. Särskilt för sitt liv med Gud, men också tror jag för sitt liv överlag. Jag är så stolt när jag till en av mina vänner som inte själv alls är aktivt troende eller går i kyrkan brukar säga att det är så bra med kyrkan. Här får man möta människor i alla åldrar. Alltså vilken annan plats i vårt samhälle kan man sitta ner med liksom nästan 90-åring och en som knappt är född, men någon som är nyfödd och någon där mittemellan. Människor som är arbetslösa och kanske någon missbrukare, kanske någon ensamstående, kanske någon nybliven förälder, kanske någon nybliven pensionär, kanske någonting däremellan, andra studerande. Sån bredd. Så att även om man inte skulle tro på Gud så tror jag församlingen är viktig. Men om vi har tröst hos Kristus, om det här betyder någonting, så se då inte till ett eget bästa utan till varandras. Jesus pratade också om lärjungarna när han tvättade deras fötter och säger att det är det här ni ska göra för andra. Och de hade så mycket andra tankar om vad som var viktigt och vad de skulle göra. Och Jesus skulle absolut inte tvätta deras fötter. Men det blev ett tecken för lärjungarna på att Guds rike handlar om att betjäna. Guds rike handlar om att inte bara liksom imponera och göra det lilla extra, utan att böja sig ner, få lite hål på byxbena och göra någonting som kanske inte andra är beredda att göra. Varför? Jo, för att vi har mött en kärlek som är större. Vi har mött en Gud som har så mycket mer, som har gett oss nåd, som har förlåtit oss, och då kan vi också göra det till andra. Några sista utmaningar eller praktiska tips. Hur kan jag fortsätta tro på församlingen? Jag tror en första bra grej är att dyk upp. Det är mycket, jag har haft mängder gånger det skulle vara lättare att stanna hemma. Jag hade en hel sommar då jag hade jättetungt av olika anledningar. Jag sa, nej, men nu kanske jag tar en paus från kyrkan. Jag tog ändå paus från lovsång. Jag tog ändå paus från att göra det här och det här och det här. Men så var jag så, nej, jag väljer att gå tillbaks. Söndag efter söndag efter söndag efter söndag. För där finns människor som bryr sig. Där finns människor som säger, hej, jag vill be för dig idag. Eller någon som jag kan gå fram till och säga som det är till. Dyk upp. Stanna kvar. Låt dina rötter liksom i ditt själ och hjärta skjuta djupt. Inte bara i dig själv någonstans, utan i en gemenskap som är så mycket mer än dig själv. Luta inåt. Tillåt andra att älska dig. Också när det är lite tufft. Också när det inte är bekvämt. För det är inte bekvämt. När människor ska älska en, när människor på riktigt ska acceptera en, så då måste de få se dig som du verkligen är. Och det är inte bekvämt. Våga luta inåt. Och för det, till det sista, fortsätt tro. Allt det där som vi hörde om församlingen. Allt det som Gud har sagt om dig, om att du är älskad, om att du är värdefull, om att du är skapad för ett syfte. Fortsätt bara tro. Om inte du orkar tro, men säg det till någon då, så får någon annan tro det för dig. Dyk upp, stanna kvar, luta inåt och fortsätt tro. Det skulle finnas massa annat att säga, men det där var några saker jag tänkte på. Dyk upp, stanna kvar, luta dig inåt och fortsätt.